Välkommen till podden Stigfinnare. Det handlar om ledarskap inifrån och ut med mig, Carl Lindeborg. I dagens samtal träffar jag artisten, konstnären, författaren, entreprenören Petter Alexis Askegren. Jag är otroligt glad att vi fick till det här samtalet. Jag tycker Petter är en sann stigfinnare som utmanar konventioner och trampar upp sina egna stigar. I samtalet talar vi bland annat om att ha passionen som sin ledstjärna. Vi pratar om Petters drivkraft till ständigt lärande och ny kunskap. Och vi pratar om kreativitet och Petters strategier för skapande. När jag lyssnar på Petter så slås jag av hur mycket som är möjligt när vi har den här inre passionen, när vi är öppna för lärande och när vi kanske inte bryr oss så värst mycket om vad folk egentligen tycker och tänker om det vi gör. Det ger mig mycket energi. Jag hoppas att det också ger dig energi. Innan vi drar igång så vill jag säga att den här podden möjliggörs av vår verksamhet Leader Evolve, som erbjuder framtidsorienterade ledarskapsutbildningar. Är du nyfiken på det, gå in på vår hemsida leaderevolve.org och där längst ner kan man också prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vill du följa podden framåt så prenumerera gärna på din plattform och du kan också följa mig på Instagram @carllindeborg. Men nog om det, nu är det dags för mitt samtal med Petter Alexis Askegren. Petter, välkommen hit till podden.
Tack så mycket.
Det är superkul att ha dig här och tack för att du har tagit dig ut från Stockholm hela vägen ut hit utanför Nyköping på landet. Hur känns det att vara här?
Det är rofyllt skulle jag vilja säga faktiskt. Jag gillar landet mer och mer. Så jag tycker att det är väldigt skönt att komma ut.
Mm. Ja, och du har ju fått botanisera runt här ett par timmar när vi kom igång.
Japp.
Grymt. Podden, vi pratar ju mycket om, eller namnet är ju Stigfinnare. Och det jag har sett av dig tycker jag är jättespännande. Du gör väldigt många olika saker. Du är ju förstås artist. Men jag förstår också att du målar, du skriver böcker. Precis bläddrat i din nya bok. En fantastiskt inspirerande bok tycker jag. Och vi kommer komma till det. Men det handlar också om, Stigfinnare handlar också om hur man hittar sin livsväg. Så jag tänkte börja med att fråga dig lite grann. Musiken har ju uppenbarligen varit något som har du har lagt mycket tid på och som de flesta kanske känner igen dig i. Hur såg den här transitionen ut från skolåren in till att bli artist? För det gick ganska snabbt för dig för att få lite genombrott. Kan du beskriva det? Skolår till artist. Vad hände det bara? Eller var det något som du bestämde dig för?
Det är ju, för mig så tror jag att när jag väl blev artist så gick det nog ganska fort. Men jag när jag växte upp så hade jag inte någon idé om att jag skulle bli, att jag liksom stod och imiterade artister framför spegeln och drömde om att någon dag stå på en scen. Det har liksom aldrig existerat under hela min uppväxt egentligen. Den saken kom till mig på något helt plötsligt bara. Och jag hade en ganska tuff skolgång i form av att jag tyckte det var svårt eftersom jag inte kunde prestera som alla andra. Och vilket jag vet idag att det är många som känner igen sig i. Skolan gjorde egentligen kanske inte några direkta fel, men de försökte väl ge mig liksom verktyg i form av stödsvenska och talpedagog och allt möjligt då som man skulle göra. Men jag kom i kontakt med hiphop när jag var 10 år gammal via min storebror, och det var ju musiken. Och i min familj så var det ju, min pappa var arkitekt, mamma jobbade inom barnomsorgen och sjukvården. Men det fanns en tydlig kulturell inriktning i familjen. Med att man målade mycket och ritade mycket. Och min syster målade, min pappa målade, min bror höll på med det också delvis. Så jag växte nog upp kanske i någon tro om att jag skulle hålla på med konst i någon form. Ett tag ville jag gärna bli serietecknare, eftersom i Sverige vid den här tiden så var ju också, i alla fall i vår familj, så var ju liksom, när det var kultur, så var ju amerikansk kultur var ju någonting som man såg ner på väldigt mycket. Och då blev ju för mig då amerikansk kultur såklart väldigt spännande. Allt som hade med liksom kommersialism blev väldigt spännande, för det var väl förbjudet hemma. Inte förbjudet, men att liksom läsa serietidningar blev ju nästan som ett uppror att göra det. Så att när jag började måla och rita så ville jag gärna bli serietecknare kanske. Eller jag blev väldigt intresserad av graffiti när det kom. Liksom hela den uttrycksformen med färger och former och attraktionen blev så stark. Så att när jag kom upp i åren så insåg jag att jag var väl kanske inte så bra på serieteckna eller ens graffiti för den delen heller. Så att när jag var 16 så började jag skriva raptexter. För att jag träffade en kille i gymnasiet. Och jag kom in i gymnasiet för att min mamma var en väldigt pushig person och drev mig liksom framåt i skolan, trots att allting var katastrof. Och att jag överhuvudtaget kom in i gymnasiet var för att hon listade ut att som kille söker du humanistisk linje så får du 2+ då i betyget, för att det var så mycket tjejer. Men jag var ju inte språkkunnig för 5 öre. Så att, men jag hade fastnat för musiken. Och musiken blev en kompis, det blev en molgan, det blev en ryggrad, det blev en styrka. Det gav mig liksom de här ryggdunkarna som man kände att så här, alla andra var bra på någonting. Någon är bra på det, någon är bra på det. Jag var inte bra på någonting, tyckte jag. Men jag tänkte så här, jag är bra på att gilla det här och det är ingen annan som hade riktigt lika mycket koll på det här som jag hade. Så att det blev liksom lite som min lilla trygghetszon så där. Men jag hade fortfarande inga idéer om att liksom stå på någon scen. Och att jag började skriva raptexter var egentligen bara för att det var exakt samma känsla som jag fick när jag målade en tavla och den blev bra. Så kände jag att jag skapade någonting, precis som när jag skrev en text så kände jag så här, ah, nu har jag ändå skapat någonting. Mm. Sen gjorde jag det där för att jag gillade rap liksom. Men sen var jag ju dålig på engelska, så att rappa på engelska var inte någonting jag egentligen borde göra. Så att ja, för att göra en lång historia kort, så var det ju liksom en period då rap på svenska inte ansågs vara speciellt trendigt eller häftigt eller så. Men jag hade några rappare som jag gillade i USA som hade ett väldigt så här utvecklat ordfråd, och de använde liksom ganska tungt akademiskt språk, fast de blandade upp det med sin slang också. Och då tänkte jag så här, det där skulle jag liksom göra fast i en svensk version. Så att då hade jag precis kommit in på komvux för att liksom läsa in svenskan. Och med lite mer mognad och lite mer ambition så började jag också leka med tanken av att ta i litteraturhistorien, ta liksom karaktärer, författare, titlar, uttryck, formuleringar och lägga in i mina raptexter på svenska. Och det där blev en formel som blev väldigt lyckad. Mm. Och jag hittade liksom ett eget uttryck. Och där ska jag väl vilja säga att det är det som är svaret på den här frågan. Det är väldigt långt svar. Men att jag på något sätt så gick det ganska fort, för att när jag väl hade knäckt den koden så började jag göra låtar på svenska som demos. Och de där gjorde jag egentligen bara för att bli bekräftad av mina kompisar. Men de låtarna åkte ju runt på kassettband, hamnade hos några skivbolag. Och sen så, helt plötsligt så satt jag ett möte på ett skivbolag och det var prat om att göra en skiva. Och jag var sådär, jag hade ju tänkt att börja plugga konsthistoria då på universitetet. För mamma hade precis hjälpt mig att liksom komma in där. Utan att skriva högskoleprovet. För jag vill inte skriva högskoleprovet. För det är ungefär som att få ett kvitto där det står hej du dum i huvudet. Mm. Ungefär så. Så jag tänkte så här. Men jag gör den här skivan så får vi se vad som händer. Jag älskar den här musiken så mycket. Jag älskar den här kulturen. Jag tillhör den. Jag har gjort det sedan jag var 10 år. Så jag tänkte så här. Men jag gör en skiva. Det är ändå någonting man kan ha med sig sen i framtiden. Oavsett om det bara blir en skiva.
Och nu pratar vi Mitt sjätte sinne.
Nu pratar vi Mitt sjätte sinne 1998. Så att när det här hände, komvux är liksom 95. Och 98 släpps Mitt sjätte sinne. Så att det går ganska snabbt för mig när jag väl upptäcker hur jag ska skriva och hur jag ska göra det. Det är som att man hittar den där liksom vägen fram på något vis. Och Och för mig var det, och verkligen så där, när jag gjorde den där skivan så kände jag väl så att det här var ju, brinner jag ju för. Jag tycker det är väldigt kul. Jag brinner alltid brunnit för kulturen supermycket. Det har ju varit som en religion för mig hela vägen. Men jag kände väl någonstans att så här, okej, nu blev jag artist. Och jag kommer ihåg att 2007, nästan 10 år senare, så kommer jag ihåg att jag liksom tänkte det året att så här, okej, det här är det som är mitt yrke. Jag är artist. Det tog mig 10 år, tror jag, att liksom acceptera att det var det. Och än idag så kan jag liksom, när folk frågar mig om artist, då brukar jag säga, ja, det är absolut, men det är ett hokus pokus jobb, för att det är så otroligt osäkert. Man vet ingenting om framtiden, och man gör det för att man älskar och brinner för det, och man är kreativ och så. Men jag har alltid haft ett behov av att göra andra saker, så att till exempel nu innan, om man pratar innan covid, så betraktades jag nog som en ganska spretig person. Mm. För att jag gör så mycket saker. Det är allt från vinimporter. Och det är mycket sådär, kanske det mer regelrätta jobb. Att jobba på restaurang, eller gå in och jobba service på restaurang idag. Eller driva de här importerna. Föreläsa. Vara med i olika företag som jag tror på och vill utveckla och jobba med. Och varför gör jag alla de där grejerna? Är det för att jag bara är rent kapitalistiskt, eller varför gör jag det för? Jag tror att svaret på den frågan är också lite på grund av bakgrunden av min skolgång, att jag vill bevisa för mig själv att jag kan ha ett riktigt jobb. Mm. Förstår du vad jag menar?
Att det lever kvar.
Att det finns det där liksom, att man vill på något sätt bara sådär, ja, jag klarar av att göra det här, jag klarar av att servera en restaurang, jag klarar av att hålla på med profilkläder med Nordväggen, jag klarar av att göra, ja men det, så,
ja,
typ.
Ja, och, men det finns ju också något häftigt i det, tänker jag, för det är så lätt att vi människor boxar in oss i boxar, ja, nu är jag det här. Och sen så kanske man är det nästan vanemässigt genom livet, en yrkeskategori till exempel, och jag kan tycka det är spännande att man gör olika saker. Jag själv har ju också varit liksom bonde, personlig tränare, konsult. Och det är någonting i det där som jag tycker är spännande också. Men för att koppla tillbaka till... Du slog ju igenom väldigt snabbt, som jag minns det i alla fall. Du bara dök upp. Liksom, jag minns ju att jag lyssnade på din musik liksom, i det. Hur, från att kommit från den här skolgången som du beskriver som utmanande, till att få den typen av framgång du fick relativt snabbt. Hur tog du det, och hur förändrade det dig på något sätt?
Ja, men jag har nog nu på senare tid i livet, som senaste 10 åren, så har jag liksom drivits väldigt mycket mot kunskap och böcker och utbildningar. Och att jag vill utbilda mig, och att jag vill... Det är hela tiden som att jag på något sätt strävar efter att ta igen saker som jag kanske misslyckades med av olika anledningar. Och det tror jag liksom, jag växte ju upp väldigt mycket med böcker, att det var ju någonting som jag absolut inte tyckte om. Idag så är böcker en av de saker jag tycker mest om. Och en av de bästa stunderna jag har är när jag har typ 1,5 timme eller timme, gå in på Runells på Birger Jarlsgatan, där gamla antikvariatet, och köpa böcker. Du kan ringa och fråga dem. Jag är en stor kund, stor konsument är jag. Jag köper sjukt mycket böcker där. Och det är ungefär som att man tar igen det i efterhand. Och jag utbildade mig 2012 i socialpedagogiskt ungdomsarbete, för att jag var intresserad och umgicks med mycket folk som jobbade med ungdomsfrågor. Så då tyckte jag det var intressant. Och sen, ja, något år senare så går jag en sommelierutbildning för att jag är intresserad av det. Ja, men, och så blir det, och så leds jag in i vinets värld, och så blir det en stor grej liksom för mig. Och idag är det en jättegrej. Mm. Och någonting som jag verkligen älskar och brinner för och tycker är roligt.
Vad är det som krävs där för att du ska hittar en ny väg och prova dig fram? Men vad är det som finns? Finns det någon röd tråd i det du går in i? Alltså det kan ju vara en känsla eller någonting annat. Vad är det som gör att det är det här, det är vin liksom, och inte det där?
Ja, men känslan är väl att det ska vara någonting som är passionerad i, att jag tycker att det är roligt. Och jag tror att det är en morot för mig. Mm. Och om man pratar om... Det finns ju mycket det här... Man pratar om... diagnoser i Sverige och folk är hyperaktiva och inte hyperaktiva. Jag gillar egentligen inte att sätta olika kombinationer på varken mig själv eller andra. Men däremot så kan jag förstå mitt eget beteende och förstå hur jag fungerar som person. Och om jag har liksom olika tennisbollar, brukar jag säga, eller bollar, jag behöver inte vara tennisbollar, men bollar. Och så representerar varje boll en sak som jag håller på med. Det här är musik, det här är vin, det här är det företaget, det här är måleri, det här är där, det där. Och då är det liksom som att jag puttar den här musikbollen jättelångt fram för att jag är i världens kreativa mode och gör massa musik. Och sen så känner jag att så här, nej, nu börjar det bli lite skrivkramp här, eller liksom det funkar inte riktigt. Ja, då börjar jag putta på den här bollen, för nu vill jag måla jättemycket. Och så håller jag på med det tills jag känner att så här, nej fan, nu är ingen bra längre, nu tar jag en paus. Och så börjar jag med den här bollen. Så håller jag på så där, puttar alla de här bollarna framåt hela tiden. Och det som är grejen är att jag skulle aldrig klara av att göra bara en grej.
Nej.
Det skulle inte funka för mig. Och är det någonting som jag också alltid har varit, som har varit så här genomgående för mig, det är att göra... Att göra humor av dumheter eller saker som är regler. Jag har alltid velat gå emot det där väldigt mycket. Det är som alltså, att bara för att du är artist liksom, måste du sitta i en, bara för att jag rappar måste jag sitta i en lägenhet med neddragna gardiner och spela PlayStation liksom. Det vill inte jag göra, utan jag vill, för att det är en förutfattad mening att, att gör man det så ska man göra vad sån, eller du ska sitta och vara svår liksom i ett år och så får du bara göra de här sakerna. Nej, men jag vill göra de här grejerna. Jag vill testa alla de här sakerna. Det finns ingen som kan säga till mig att jag inte får göra det.
Nej.
Och det är samma sak som min fru Michaela, hon drev i många år en golfbana. Och så skulle hon ha en golftävling där. Eller hon, och varken hon eller jag spelar egentligen golf liksom. Och så frågade hon så här, vad ska jag göra för någonting? Och då sa vi det, vet du vad? Vi gör något kul. Vi kallar det för Scandinavian Disaster istället för Scandinavian Master. Så bjuder vi bara in människor som aldrig har spelat golf hela sitt liv. Det blir ju världens roligaste grej. Så vi bjöd ju in bara artister och musiker och folk. Och det vart ju världens hysteriska grej. Ja, och det är lite så vi tänker hela tiden. Jag tänker också så här att gå emot strömmen fast med glimten i ögat och göra det på ett kul sätt. Och göra någonting som är annorlunda. Att alltid försöka... Man pratar ju om det här klassiska uttrycket tänka utanför boxen, vilket är väldigt slitet för mig. Men vad det egentligen handlar om för mig, det är att finna sin egen fil eller sin egen stig eller sin egen lilla arena som man kan stå och göra sin grej på. Och det är någonting som har genomsyrat allt jag håller på med, vare sig jag säljer musik eller skapar musik eller målar eller vad jag nu sysslar med. Så försöker jag liksom hela tiden hitta min lilla space där jag gör det som jag gör och inte, jag gillar inte att bli placerad i fack liksom sådär.
Men att liksom gå emot konventioner, har du, känns det, vad ska jag säga, naturligt, eller känns det som att du får fightas med dig själv på något plan för att våga göra det, eller känns det bara, men nu gör jag min grej, skiter på vad jag tycker, eller hur?
För det, jag är rättshaverist. Det var någon som sa det till mig för länge sedan, att jag är rättshaverist. På gott och ont då. Eller jag kan bli sådär, jag kommer ihåg när vi gick runt med demon på min första skiva, så var det ju väldigt många skivbolag som var bara så här, nej men det där är gjort, det där kan man inte göra. Rap på svenska funkar inte. Och sen när jag liksom lyckades pricka in det där, att vi skulle göra den där skivan, då passade ju på att bjuda in alltså hur mycket gästartister som helst på den här skivan. Behövde jag de där gästartisterna? Nej, kanske inte. Men det var ju också en grej att visa upp att det här är vi. Vi är många, vi är starka. Och så kommer jag ihåg det första på Grammysgalan där, liksom tätt efter den där skivan släpptes, så står jag och håller liksom något brandtal. Vi är många, vi är starka, nu kommer vi. Så här. Och det var väldigt mycket liksom att göra uppror. Mm. Liksom. Även från när man var yngre, att man gjorde uppror. Allt det liksom gå emot någon ström hela tiden. Det var, även om jag gjorde det liksom på en stor kommersiellt skivbolag, så var det ändå liksom, för mig var det ändå ett uppror.
Mm. Jag tänker att Men jag tror världen generellt sett behöver ganska mycket uppror, för att vi, det här är min egen personliga åsikt, men vi som kollektiv är ju liksom, det finns ju en problematik i hur vi lever och vart världen är på väg. Både miljömässigt, socialt, på många olika plan. Men det är så lätt att vara fast i konventionerna, för det är ju liksom präglingar. Det är som att om man aldrig varit utanför Sverige och så ska man beskriva hur det är att vara svensk. Det går ju liksom inte, för du har inget att relatera till. Och när man är fast i sin det som är konventionellt och inte kan se det utifrån, så är det väldigt svårt att se att det är en konvention, för det är som man är, liksom, tänker jag. Har du, det här bara kommer huvud på mig nu, men har du något liksom, när du är kreativ, när du skapar, vare sig det är konst eller musik, har du något sätt som du distanserar dig från konventionen, så här medvetet, eller sker det bara per automatik?
Jag tror, alltså när jag gör musik, så kommer det väldigt mycket utifrån vad jag själv gillar och tycker om. Sen om en viss grej är väldigt uppmärksammad just nu, så kan jag liksom ta inte riktigt ställning till att jag måste hoppa på det, utan jag försöker liksom gå min egen väg. Och när det gäller måleri och konst och så där är jag ju så, det är, fortfarande känner mig så otroligt färsk där, och där har jag väl, slåss jag ju med dålig självkänsla och självförtroende, hela den biten. Så där har jag en väldigt lång resa framför mig, vilket är någonting som jag drömmer om och ser mycket. Alltså jag skulle verkligen vilja göra det mycket, mycket, mycket mer. Och det är väl liksom egentligen den stora passionerade drömmen som jag går och bär på, och som jag försöker liksom sakta men säkert eskalera hela tiden nu. Alltså göra det mer och mer, måla mer och mer och hitta mitt eget uttryck där, och faktiskt tro på det också. Så att annars så är jag ganska mycket för att inte vilja passa in i regler eller konventioner någonting egentligen. Bara försöka göra min grej. Jag kommer ihåg att när jag debuterade 98, och jag kommer ihåg att liksom bara det här som artist, att vara liksom, att vara atletisk, att överhuvudtaget träna eller liksom sätta sig på en cykel och cykla ett cykellopp, det var ju liksom nästan uppseendeväckande. Att man, de var, va? Vad gör de? Du vet, för att när man är artist så skulle man vara så otroligt mycket bara vara artisten, och artister levde på ett visst sätt och umgicks på ett visst sätt och var förutfattade meningar väldigt mycket. Så att, och för mig handlar det om att prova på saker som, när jag växte upp med min mamma och pappa som var så här. Min pappa idrottade lite grann, men inte idrott. Alltså han kunde kanske gå och simma på morgonen eller liksom springa lite grann. Men de åkte inte ut för, alltså de åkte inte skidor. Det var ju kommersiellt enligt min mamma. Man skulle liksom gå på tur på fjället med kläder från överskottslaget. Såg ut som man skulle spränga tungt vattenfabriken i Norge under andra världskriget, brukar jag säga. Men, så för mig blev det nästan en, allt som jag gör idag på något sätt speglar på någon sorts uppror fortfarande. Jag bor i Åre delvis, gift med en kvinna som är gammal ex-skidåkare och åker jättemycket skidor. Och det är en av de stora grejerna för henne. Liksom. Så att, jag vet inte. Och det är ingenting som säger att jag inte kan göra det jag gör samtidigt som jag kan åka skidor och göra de där grejerna och allt det där. Så att det, jag tror att hela tiden att inte känna sig inlåst eller inburad, det tror jag är den stora liksom pucken i mitt liv.
Har du haft någon sån här period när du känt att men nu har jag hamnat, nu har jag tappat min kompass lite grann, nu har jag faktiskt hamnat i den där buren som jag inte vill hamna i? Om du tänker tillbaks liksom längs.
Ja, men jag har nog haft många såna perioder där jag, jag skulle nog säga att jag fram till 2012-13 så var jag nog en ganska vilsen person i min karriär och liksom även i mitt privatliv. Jag visste inte så mycket om vad som kommer hända i livet eller någonting. Och sen så tror jag att det var någonting där som det liksom blev som en sorts meltdown för mig, både på alla plan. Och efter det så såg jag mycket klarare. Och jag har haft ganska mycket, varit med om rätt rejäla motgångar i musik också. Men det, och det är så väldigt typiskt att sitta och säga efteråt att man blir klokare av motgångar, man lär sig. Men det gör man ju, absolut.
Absolut.
Men idag så känner jag mig mera... Jag vet inte, det har förmodligen något med åldern att göra. Jag tror att jag är 47 nu, så att jag har liksom... Jag har ett helt annat sätt att se på mycket lugn. Och man blir ju mer och mer trygg i sig själv. Och jag hade nog perioder där jag kände att nu lever jag i ett så här inrutat system. Speciellt när jag levde i stan.
Mm.
Och när jag växte upp, jag är ju uppväxt på andra våningen på Erstagatan. Och liksom nattbussen lyste upp hela rummet var 50 minut. Och jag hade nog en idé om att jag kommer bo i stan resten av mitt liv liksom. Jag ville inte ens ha körkort när jag skulle fick in åldern. För jag var så här, jag ska åka tunnelbana resten av mitt liv. Det är ungefär så det var. Så där är jag inte idag. Ganska långt ifrån. jag kan uppskatta att komma till stan och känna liksom, puls. Och liksom komma upp högt och se över takåsar. Och så där. Det kan vara väldigt fint när man liksom känner den vibben. Så här, att det här finns det mycket energi. Det finns mycket människor här. Det finns någonting här.
Mm.
Men samtidigt så finns det också... En sån otrolig känsla att stå liksom på en klippa på Koster och se liksom, inte kanske ut över havet, men ändå den där känslan av att man är någonstans i vildmarken nästan.
Ja.
Eller fjällen för den delen. Liksom.
Vad gör den känslan med dig? För jag har ju läst också i din bok som heter Min plats på jorden, Koster. Jättefin bok verkligen. Men du beskriver ju där när du kommer dit hur du bara... Hur du bara landar och kan släppa saker och att det känns lite som en kanske parallell värld på något vis. Vad händer i dig när du hamnar i den typen av miljö? Vad gör det för dig?
Åre är väl lite så också. Fast Koster är ju det som är platsen om man säger så.
Mm.
Åre har kommit att bli det också. På vissa delar.
Mm.
Men jag tror att för mig var att växa upp... Under 70-80-talet så man... Då åkte man till Koster. På sommaren. Och så var man där. Och då blev det min... Jag hade kompisar som kanske åkte utomlands. Eller... och sådär. Och flög någonstans. Men vi gjorde inte sådana resor. Det var... Då åkte min pappa kanske runt i Sörmland. Och tittade på kyrkor. Eller så åkte vi två bilresor till Italien, vilket var väldigt spännande. Men annars så reste vi liksom aldrig på det sättet. Så då blev ju, Kosteröarna blev för mig mitt Bahamas liksom. Mitt exotiska ställe. Där jag kom dit så blev det liksom en egen värld. Och på något sätt så, jag kommer ihåg i början så var man liksom, då blev man kallad badjävel. För man var ju liksom badturist, ansågs man ju vara.
Just det.
Och jag har ju varit där, det tog mig ungefär 27 år att komma över den liksom, stämpeln där ute. Och sen så blev jag liksom invigd om man säger
så. Så det gäller att börja tidigt i baden.
Ja, exakt. Nej, men så är det verkligen. Nej, men skämt åsido. Men när jag kommer ut dit så känner jag alltid ett extremt lugn utav att allt det där som... vill ha ta tag i mig som liksom mail eller telefon eller sånt, det är liksom på något sätt bortkopplat, för att Koster för mig var en plats jag växte upp med där det inte fanns telefon, där det inte fanns tv, där det inte fanns dusch ens, du vet. Man badade, det var det man gjorde liksom. Och de där känslorna sitter kvar väldigt mycket när man är där ute, och det finns något som är väldigt härligt med att vara frånkopplad. Jag flyger inte så jättemycket, men ibland när jag har flugit så har jag känt en skön känsla för att ingen når dig.
Just det.
För att du sitter där uppe och så ingen når dig liksom. Så att det är vad det är. Och det, du kan inte påverka det. Men just det här idag, vi har Apple Watch på oss, vi har en telefon, vi har alla de här grejerna. Och så du vet, och jättemånga som säger till mig så här, men ta det där sen. Och jag bara, jag kan inte ta det sen. För det är ungefär som jag står på en tennisbana och så är du bollmaskinen och jag står och tränar. Och så skjuter du bollar. Varje boll som kommer på mig är ett mejl eller ett telefonsamtal. Och jag vill bara slå tillbaka, hela tiden slå tillbaka. För att gör jag inte det så kommer jag bara ligga där och bara ligga i 2000 i ett jävla bollhav. Och det blir ju fullständig panik för mig. Så att jag har ju väldigt sådär inrutat mönster att jag måste ta saker och hela tiden parera dem och sådär. Men på kostar så känner jag inte riktigt det. Då blir det liksom...
Korrelerar det här med att liksom kunna släppa det, hitta kanske då ett lugn. Har du märkt någonting hur det påverkar din kreativitet? Alltså känner du efter ett tag att du får nya idéer eller känns det så här lugnt? Eller väcker du nya tankar efter ett tag i det här gapet som kanske blir då?
Nej, men det här med kreativitet är så jäkla lustigt för att ofta så tror jag att man, när det gäller kreativitet, att man romantiserar det kreativa liksom. När det ska ske, hur det ska ske, vad det ska handla om och vad det ska liksom, vad man bygger upp de här förväntningarna. Och den bästa kreativa grejerna kommer ju till mig bevisligen på helt andra ställen. Och jag kan ta med mig en massa akvarellark och så tar jag med mig tonner och penslar alltihopa. Så bara, nu ska jag åka till Costa, jag ska vara där 3 dagar helt själv, jag ska bara tokmåla. Så åker jag dit, så bara blir det inte. Liksom. Men jag har ju skitbra om jag gör andra saker.
Ja.
Men så kommer jag hem och så hamnar jag mitt i liksom familjerushen och så bara massa grejer. Och sen så här, åker och lämnar barnen på förskolan och så kommer jag hem och så bara, fan, jag sätter igång och målar lite grann. Så börjar jag. Och sen bara åker det.
Inga förväntningar?
Nej, inga förväntningar. Men då, jag är på en helt annan plats med målar någonting helt annat. Men jag behöver åka dit för att få med mig det här hit. Det är samma sak som förr i tiden när man skrev musik så var det alltid så här. Man skulle gå till studion. Om man hade en studio och så satt man ofta uppe, skulle det vara liksom, man satt sena kvällar, det var nätter och man liksom gjorde allting där. Så funkar det inte riktigt för mig idag. Jag har en studio, men all min kreativitet, den kommer till mig när jag är ute, kanske åker bil och så skriver jag ner sen så här, grejer som jag kommer på, samlar på mig det här arket och sen så tar jag med mig det till studion och så går jag till min studio som jag delar med en annan kille som heter Sammy. Och Sammy och jag har hittat varandra på senare år. I alla fall de senaste 5 åren har vi jobbat väldigt mycket tillsammans. Mm. Och det som är så jävla fint med honom och mig är att han har småbarn. Vilket jag också har. Men oavsett om jag hade det eller inte. Jag kan börja väldigt tidigt. Och jag vet ju hur min hjärna funkar. Så att jag och Sammy ses allt som oftast i studion. Någonstans mellan 6-6.30
ja.
På morgonen. Och då kan du tänka dig hur många kulturarbetare gör det. Det är inte jättevanligt. Och sen går vi in och så sätter vi oss och så börjar vi hålla på och spela in. Och liksom jag sitter och skriver, vi grejer och trixar och fixar. Och lägger in allting och håller på och fixar. Och så går vi på lunch. Och sen så efter lunchen så kanske vi kör 1,5 timme till.
Mm.
Lite grann, pillar lite grann. Sen stänger vi ner verksamheten vid typ senast 3. För att då har min hjärna ingenting kvar längre.
Nej.
Då är den liksom totalt ute ur liksom, då har jag liksom inte någonting kvar. Och jag kan bara göra lättare saker. Samma sak som när jag tar möten med folk och det är så här jobbiga möten eller vad det nu ska vara. Jag försöker alltid ta dem väldigt, väldigt tidigt på morgonen.
Mm.
För att jag vet att då är jag liksom on fire i hjärnan. Klaras och som bäst. Och det är då jag liksom också tar med mig de här idéerna, idépappret åker upp vid den tiden på morgonen. För då kan jag också lättast tillgodose alla de här sakerna som jag har skrivit ner.
Mm. Ja, vad intressant. För jag tänker att jag är nog väldigt lik. Jag märkte det när jag skrev min första bok. Jag försökte skriva på eftermiddag. Gick ju liksom inte. Utan upp 7. Men jag vet ju också människor som är helt tvärt emot. Så, har du alltid varit medveten om, vad ska jag säga, det är lite av en kreativ strategi. Att förstå när är man som klarast, när är jag som bäst. Eller har du kämpat mot det tidigare?
Nej, men jag har ju lärt mig att hantera den här fokuseringen. Och förstå när jag ska kanalisera energin. Alltså när jag gör det där på morgonen så blir det svinbra. Har jag ett jobbigt möte där jag måste övertyga folk om någonting.
Mm.
dricker jättemycket kaffe, går in och ser till att det där mötet är i alla fall 8 eller 9. Mm. Och så går jag in och så bara kör jag. Mm. Så att det är liksom att jag spinner på min energi.
Mm.
Och att min energi och mina gester blir så pass talande att de förstärker mitt enda mål på något vis. Vilket också är saker som jag har lärt mig på senare tid. Också jag har lärt mig att inte gå igång för mycket på saker som jag bara går igång på för stunden.
Mm.
Jag har gjort dumma grejer. Jag köpte ett hus på telefon en gång utan att ha sett det för att jag fick en bra känsla. Nu var det en bra sak, men ändå. Det var
impulsivt.
Det var impulsivt. Mm. Och jag har en del såna där... jag ska inte säga att jag inte har... Ibland kan jag göra saker utan konsekvenstänk. Men jag tror att många av mina bra saker i mitt liv har också kommit på grund av att jag är en risktagare. Mm. Att jag liksom... har vågat gå in i sammanhang eller i rum som inte är helt okej. Okay, eller kanske inte ens är... Jag menar, när jag började föreläsa, det var det värsta jag någonsin gjort i hela mitt liv. Jag hatade att prata inför folk när jag var liten. Det är väldigt många som känner igen sig den känslan. Mm. Men jag kunde inte sluta leka med tanken av att sätta mig i den situationen. Och det har jag gjort nu sedan säkert 10 år tillbaka eller lite mer. Och jag var ju usel de första åren, men det är ju en otrolig känsla att göra det och känna att du verkligen gör det bra.
Jag såg någonstans att du har blivit valt i årets talare.
Ja, 2017.
Det är ju fantastiskt.
Ja, det började
från den liksom utgångspunkten.
Ja, alltså jag började det första, alltså jag lekte med den där tanken om föreläsningen ganska tidigt. Rätt tidigt i min första sån som jag gjorde, det var en kompis med som jobbade i Rosengårdsskolan. Som ville att jag skulle komma dit i Malmö. Så åkte jag ner dit. Det var ju typ, jag hade varit artist i ett år ungefär. Men det var ju väldigt mycket så här, hur blir man artist? Ja, man gör så här, okej, hur blir man känd? Men det är väldigt mycket så här fråga-svar. Och sen så var det några andra tillfällen så där. Men jag var ju inget bra. Men sen så fick jag en förfrågan 2008 från Komvux. Jag hade pratat väldigt mycket om Komvux. Jag menar på att Komvux hade räddat mitt liv. För att jag hade inte varit för Komvux hade jag inte ens hållit på med musik idag.
Nej.
För det var där jag upptäckte litteratur och liksom hela den biten på riktigt. Och då gjorde jag det. Och sen så blev det liksom mer och mer och mer och mer och mer. Och sen så... Ja. Att gå ut på en gymnasieskola inför 1500 elever som är liksom, sitter med sina mobiltelefoner och liksom fångar dem på 45 minuter eller en timme. Det är en kamp alltså. Mm. Och gör man det så känner man ju efter så här, fasiken, det här blir väldigt bra.
Jag blir nyfiken, jag har också föreläst några gånger inför gymnasieskolor och det är det svåraste jag gjort.
Mm.
För just precis det här att fånga uppmärksamheten. Vad gör du för att, en lite personlig fråga här, liksom. Vad har du lärt dig över åren som fungerar att fånga uppmärksamhet? När
det gäller gymnasieskolorna, liksom, om man pratar liksom yngre, då handlar det väldigt mycket om att hålla låda.
Mm.
Att liksom inte tappa, att inte lämna några tomma luckor, att hela tiden hålla energin uppe.
Mm.
Och gärna trycka på med nya grejer hela tiden. Kanske lägga in något litet, i mitt fall kanske något litet musikinslag eller någonting som gör att de liksom
just det.
Vaknar till. Liksom, så att, för att det är ungefär som att du och så sitter de så här så gäller det att få upp dem igen. Nej, men jag har olika strategier för olika lyssnare liksom, beroende på vad det är för någonting. Men det som var intressant med det där var att övervinna den rädslan.
Mm.
Och vad det har gjort mig till mycket bättre artist också. För att jag kan prata med publik idag. Jag är inte rädd när det blir tyst. Jag kan prata med publik. Jag kan liksom bara... Jag blir mera lugn liksom, i det.
Men det här med du pratar om att övervinna rädslan. Jag tänker att vi alla människor har olika typer av rädslor. Jag upplever när jag sett dig på tv till exempel att du har någon slags naturlig... Jag upplever dig i det jag sett som en autentisk person som också kan vara sårbar. Och jag tänker att sårbarhet handlar också om att det hänger ihop med rädsla på något plan. Att det är okej. Okay. Alltså man behöver inte mota bort sin rädsla. Man kan vara rädd och ändå göra någonting man tror på. Hur ser din relation ut till rädsla och sårbarhet och hur har den utvecklats över tid?
Alltså, återigen min mamma, för att jag tror att när jag var liten så Alltså hon var väldigt duktig på att prata med mig. Alltid prata med mig. Alltid fråga mig om det var någonting så här. Vad är det? Vad tänker du på? Så här, ja, men jag tänker inte på någonting. Så här. Ja, men jag ser ju att det är någonting. Så här, nej, men det är ingenting. Så här, jo, men det är någonting. Och så drog hon det med liksom, allting ur mig. Och ofta prata känslor. Prata om saker som man liksom var rädd för eller vad det nu var för någonting. Så att jag lärde mig ganska tidigt att liksom mjukhet och erkänna saker och ting inte var någonting fult eller svagt. Alltså det var ingenting som var svagt. Sen samtidigt som jag kunde ha en liksom lite så här bufflig attityd också. Mm. För att jag hade den också, hela den grejen tillsammans. Så det tror jag också var en del i det som, alltså om man tittar på min första skiva till exempel, så var jag kom ju som rappare, var jag en kille som gjorde en låt som heter Du vet att jag gråter, och det var liksom mycket, och då var ju hiphop väldigt macho och inspirerat att det skulle vara liksom, man pratade inte så mycket om känslor överhuvudtaget, det var liksom rap om känslor var inte riktigt standard.
Nej.
Och jag gillade att göra det och tyckte att det var intressant. Och jag brukar alltid säga det att en stark person är en person som kan erkänna misstag eller säga att man har gjort fel och att man gör bort sig. Herregud, jag gör bort mig i jämna mellanrum. Det händer, absolut. Man har gjort något dumt liksom. Det är ju mänskligt, det sker.
Absolut.
Och jag tror att jag lärde mig också i musikbranschen eller liksom i musikvärlden lärde jag mig att dela med så mycket olika personligheter där folk är, du har de här gänget här som aldrig skulle erkänna ett misstag i hela sitt liv, och sen så har du några andra som är liksom på ett annat sätt och någon är knepig där, och här har du en person som aldrig skulle erkänna misstag men kanske kommer en timme för sent och det slutar med att du ber om ursäkt för någonting.
Ja, just det.
Alltså de lyckas vända det liksom. Men jag har bara i min värld så har jag liksom kommit fram till att det finns ingenting som är fel med att prata om alltså som till exempel när jag träffade min fru i början så hade vi första tre åren så jag var väldigt osäker, jag var extremt svartsjuk.
Mm.
Hade jätteproblem med det. Tyckte det var asjobbigt. Men jag lärde mig att dela med det genom att säga det till henne.
Mm.
Alltså nu är jag svartsjuk, det här tycker jag är jobbigt, varför gör jag det för? Och sen så bara lugnade ner sig.
Mm.
Och det var den bästa medicinen, att prata om det. Och jag menar, jag känner jättemånga idag som aldrig skulle erkänna att de är svartsjuka eller, och vilka liksom dumma konflikter det kan liksom ändå leda till för att man inte pratar om det. Så det där ser jag nog bara som en tillgång att jag tack och lov faktiskt kan göra.
Verkligen.
Men och det är också genomsyras väl också av att man ja, men det är samma sak som med musik. När jag skapar musik idag så känner jag alltid att ja, det var bra, men jag kan alltid göra bättre. Jag blir aldrig nöjd liksom. Jag har aldrig stannat upp och firat en framgång och så här njutat tillbaka och bara så här, fan, var det här är bra liksom, så, utan alltid så här, jag ska göra en ny grej, jag ska göra det här, jag ska göra det här, jag ska göra det där. Alltid titta framåt hela tiden och försöka göra saker bättre. För att jag tycker fortfarande att jag inte är så bra som jag skulle vilja vara. Så att man liksom drivs. Och där kan jag säga det här, jag berättade om det här med måleriet. Här är liksom, måleriet är långt, långt, långt ner just nu och liksom ska framåt.
Mm.
Och det delar jag med jättemycket. Så att jag tror att samtidigt att vara transparent med att man känner så, gör det lättare att hantera det också. Så är det ju faktiskt.
Absolut. Och jag tänker också att när man kan prata om känslor och känslotillstånd så lägger man dem liksom inte på hög. För att håller man allt inom sig så blir det ju ett bagage man går runt på. Jag tänker att det stjäl väldigt mycket energi som man skulle kunna lägga på.
Ja, och dessutom tror jag att en jättestor problematik som man ser bland unga män idag är att de har svårt att prata om just känslor. Mm. Och att det går över till en väldigt explosiv lättkränkthet. Vilket är livsfarligt.
Mm.
Och det där tror jag är en viktig puck att prata om. Och jag som man i den åldern jag är i nu gör gärna det. Mm. Alltså pratar öppet om det, att liksom, det är inget fel att vara ledsen eller avis på någon eller du vet, känna sig sårad eller någonting sånt. Och sen så klart att man kan bli arg och man kan, det kan ta uttryck som inte är så bra, men det är bättre att prata om det liksom.
Mm. Absolut. Och jag tänker, du har föreläst mycket för ungdomar. Vad är fler budskap som du känner att det här vill jag förmedla när du står på scenen?
Ja, men det är, alltså, jag tycker det är svårt det där, för att jag har några barn och om man har liksom problematik i skolan så vill jag ju bara säga så här, men det är lugnt, det kommer lösa sig. Mm. Samtidigt som jag inte kan göra det helt, för att jag vill inte heller ge liksom en signal av att så här, du kan skita i skolan, det kommer ordna sig ändå. För så får det inte vara heller, utan skolan fyller en jätteviktig funktion för så många saker i ett barns utveckling. Men samtidigt så vill jag nog förmedla när jag föreläser att, vet du vad, det behöver inte, det går att vara där. Mm. För att det är alltid viktigt att ha de här, jag vill inte säga förebilder eller dåliga, men att höra att andra kanske har varit med om en liknande situation. Det tror jag är viktigt. Mm. Och att det finns andra, alltså man måste våga drömma att det finns andra vägar fram i livet än bara det som man är just nu. Så det tror jag är framförallt den som jag kallar för hyllning till språket, som ändå är liksom på något sätt en berättelse om skolgång, men också resa in i litteraturen och hur liksom böcker kom att bli någonting som var någonting som jag hatade, men som jag sen faktiskt började leva på.
Mm.
Och verkligen konsumera och älska och ge mig foder liksom för att kunna skriva det jag skriver och göra det jag gör. Det är väl den tanken som jag har där.
Mm. Mm. Kommer du fram ungdomar till dig? Får du kontakt liksom efter och sådär? Hur är det liksom när man möter dem personligen?
Ja, alltså det här var ju några år sedan, men det var en av de finaste betygen jag fick, det var liksom när de sa så här att det känns som att du talar vårt språk.
Mm.
Och då är jag så pass gammal så jag hade lika gärna kunnat vara deras föräldrar.
Mm.
Eller deras föräldrar. Så att det kan jag väl känna är en bra sak. Det är svårt att liksom, det är alltid en utmaning att nå folk. Jag menar, jag kommer in i rum med företagsmänniskor som kanske aldrig har träffat någon som håller på med den musiken som jag håller på med och som har jätteförutfattade meningar om att jag är på ett visst sätt. Mm. Eller kanske till och med farlig eller vad det nu skulle kunna vara. Liksom.
Mm.
Och som, då handlar det om att liksom motbevisa det på något sätt. Och så jag går ju alltid in med, jag har alltid det utgångsläget att jag är dömd på förväg. Och sen så får jag därifrån liksom ta mig fram.
Ja. Tänker på bara återkoppling till musiken. Du har hållit på ganska länge nu. Har det du vill bidra med till den som lyssnar på din musik, har den drivkraften förändrats över tid? Hur ser det ut idag och var det annorlunda när du startade?
Men jag tror, när man gör musik så, när man debuterar så, och man debuterar med framgång som jag gjorde, så blir det alltid en sån här känsla att så här, wow. Och så när det kommer musik efter det så är det så här, varför låter det inte som det gjorde från första början?
Yeah.
Och det som är viktigt där är att jag försöker hela tiden förklara att jag gräver där jag står. Att jag måste själv få utvecklas. Jag måste få göra det här som jag vill göra idag, för att det är vad jag vill göra. Sen kanske inte det applicerar alla som var med där. Men jag har några med mig där och så kommer det till några nya istället. Och så håller jag på så där. Så att jag,
du utgår mycket från där du är just nu.
Ja, jag måste göra det. Och en grej som jag lärde mig när jag började hålla på med idrottsprestationer och i form av så här springa lopp och sådana saker som jag tog med mig från musik, det var att I början så hade jag debuterade jag väldigt starkt. 98, 99, 2000. Och då var det verkligen helt... det var liksom total feber. Och sen så runt 2001 så skulle jag liksom börja... Ja, jag gjorde en jättestark skiva debut och sen en ännu starkare efter det. Och sen skulle jag följa upp med en tredje skiva. Och då kom det ju sån här enorm prestationsångest. Mm. Massa andra som var i samma genre som började släppa musik också. Så jag började liksom känna jättekonkurrens.
Mm.
Och helt plötsligt började jag liksom försöka komma på en strategi för att göra det så rätt som möjligt. För att du som lyssnare skulle tycka det var fantastiskt bra. Och det var inget bra, för där gick jag liksom vilse. Mm. Och vilket betyder att jag på något sätt började konstruera musik för dig och inte för mig.
Just det.
Och någonstans så måste allting utgå ifrån mig och inte utgå från vad du vill ha av mig. Mm. Utan jag måste utgå härifrån.
Mm.
Så jag tänkte så här, jag gjorde den där skivan. Och jag kan medge att det var inte en dålig skiva rakt igenom. Men det fanns några dikeskörningar där jag kände att liksom, här har jag gjort någonting bara för att jag vill typ tillfredsställa någon sorts publik för att behålla någon sorts framgång.
Mm.
Och det är falskt och det är inte rätt. Och vet du vad? Du som publik är så pass smart så att du ser igenom det där också dessutom. Så det blir inte ens rätt åt dig heller. Efter den så bestämde jag mig bara så här, vet du vad? Nu ska jag bara göra musik som jag själv vill höra. Sen om du gillar det så är det en bonus.
Mm.
Men jag kan inte styra det. Jag kan bara hoppas på att du gör det. Men jag kommer alltid utgå från vad jag själv vill göra. Och det gjorde också att jag slutade titta på andra runt omkring mig. Och sen har jag fortsatt göra musik på det sättet. Och jag kommer ihåg att när jag började liksom springa lopp och sådär så insåg jag ganska snabbt att så här, det kommer alltid finnas jättemånga på den här startlinjen som springer betydligt snabbare än mig.
Mm.
Men vet du vad? Jag skiter i det.
Mm.
Jag ska göra det här loppet på en timme.
Mm.
Och nästa gång jag springer så ska jag göra det på 55 minuter. Mm. Och sen om någon annan har gjort det på 20, couldn't care less, men så är det.
Absolut.
Och det har gjort att jag har sluppit en massa onödig energi.
Mm.
Och den där liksom grejen har jag haft med mig i rätt många saker som jag gör. För att om jag hela tiden utgår från min egen personliga utveckling och vad jag presterar. Det handlar inte om att ha ett egotänk, utan det handlar bara om att utgå från det och se från mina egna förutsättningar och jobba med dem. Så har det blivit betydligt lättare. Och bättre energi runt omkring mig också. Och ibland när jag tävlar med andra runt, om man gör så här partävlingar som kanske är super tävlingsbenägna, så får jag liksom få in dem på mitt tänk.
Mm.
För att jag tycker att det är rätt schysst att ha det så. Och jag tror att det är ganska bra också. För om du tittar på till exempel, jag brukar prata om det med företaget. Om du tittar på ett företag till exempel. Ett problem idag, det är så sjukt mycket individualism. Liksom. Alla ska ju göra sin egen karriär och bara bli super, super, super bra. Och jag tror att det är väldigt lätt på jobbet att det förstör. Vad är det här företagets uppgift att göra egentligen? Jo, men de ska göra det här och de ska vara svinbra på det.
Mm.
Men när vi har två personer där som börjar tävla med varandra.
Mm.
Då tar ju deras fokus, handlar ju bara om det. Och så glömmer de bort vad företagets liksom stora uppgift handlar. Man glömmer bort det viktiga i det hela.
Mm.
Och det är ganska vanligt att det är så. Och jag tror att det är mycket bättre att liksom den personen gör de bästa förutsättningarna efter sig själv. Och bara försöker bli bättre, men inte titta för mycket på den där. Och istället samarbeta för att uppnå ett större mål. Och det tror jag också är någonting som jag lärde mig väldigt mycket i liksom det här med hiphop och rap, att vi liksom gästade varandra, vi gjorde låtar tillsammans. Visst, det fanns en liksom, man ville vara så bra som möjligt, men man kan bara göra sig själv till den bästa man kan göra.
Mm.
Man kan inte göra mer.
Jag tror det är väldigt klokt, tänker jag. Jag tänker ibland på, jag är så intresserad av längdåkning, så tänker jag på OS, jag kommer inte ihåg vilket år det var, när Per Elofsson, längdåkare, han var ju på toppen av sin karriär och han hade chans att ta guld, och så tävlade han mot Johan Myhlegg som var superdopad. Han var ju som ett djur liksom. Det visste ju inte Per Elofsson då. Men han hängde på honom och sprängde sig och kom egentligen aldrig riktigt tillbaka efter det i sin karriär. Utan han jämförde ju sig med någon som hade dopat sig, som hade helt andra villkor och förutsättningar och så. Och jag tänker också ofta på det i livet, att Jag kan ju bara kontrollera mig själv. Jag kan inte ens kontrollera mig själv, men jag har mest inflytande över mig själv i alla fall. Mm. Jag vet ju inte hur bra de andra är. Det är det jag kan kontrollera inflytande över.
Mm. Men det är också den här vinnar... Att det är så viktigt för många att vinna. Mm. Och det är så kul att se ibland hur det slår skruv. Mm. Allt från liksom bara kortspel till Yahtzee till vad det än kan vara för någonting. Mm. Och jag kommer ihåg när jag gjorde den här musikhjälpen, när jag höll på med en sån här insamling. Och den började bara också med en sån här provokationsgrej. Det fanns en vd som Per Sundin hette han på Universal Music. Mm. Och jag brukade alltid driva med honom. För att, du vet, skivkontrakt är ju astråkiga. Mm. Så jag brukade hitta på så här egna paragrafer. Jag skrev in att han skulle bjuda mig på en hamburgare. Och så här, liksom, enlig paragraf. Ja, men det är sådana här dumheter liksom. Och så var det Musikhjälpen. Och så var Jason Timbuktu var i buren, programledare. Och så stod han och pratade i telefon med mig live. Och så säger han så här: Petter, vad skänker du till Musikhjälpen? Så jag säger, ja, men jag skänker 1 000 kronor. Så la vi på luren, han och jag. Och sen så kom jag på det här, jävlar, Per Sundin som är här på vd på Sony, eller på Universal. Jag ska säga att han skänker 1 000 kronor utan att kolla med honom. Han har ju ashög lön, så det är ju svinroligt. Så jag skrev så här, på Twitter då skrev jag, Per Sundin står här, han skänker också 1 000 kronor till Musikhjälpen. Så var hashtaggen, step your vd game up. Bli en bättre vd, man eller kvinna liksom. Visa att du har en moralisk kompass.
Just det, ja.
Per Sundin ser det här. Och skrattar och typ så här, skicka fakturan eller någonting ska jag. Och sen så tänkte jag så här, vet du vad, jag ringer Hasse Breitos på Sony, så ringde jag honom och säger så här, du är inte sämre än Per Sundin, va? Nej, säger han, lägger 2 000. Vad gör Per? 3 000. Hasse? 4 000. 5 000, 6 000, 7 000. Sen helt plötsligt så kommer Jan Scheman in, 9 000. Per Sundin, 11 000. Och så, du vet, så håller de på så här. Det är ju vd-materialet liksom.
Ja.
De är helt tokiga, du vet. Och jag sitter där och bara hetsar de här gubbarna liksom. Så här, och det här tar bara mer och mer och mer skruv. Och sen går Benny Holmgrens bilar in med 50 000. Och liksom hela Jönköping bara ställer sig upp. För att alla tycker att Benny är en grym gubbe liksom, som går in med 50 000. Så nästa morgon, nu blir jag helt besatt. Så jag tänker så här, nu jävlar tar vi banksektorn. Så jag börjar kolla i skokatalogen. Så här, vem fan kom in på Handels? Vem kom in på Handels? Vem kom in på Handels? Ja, han kom in på Handels. Och sen så klättrar jag upp i Handels. Och då kommer jag liksom vidare. Så fick jag tag i Sven Hagströmer. Och han skänker 100 000 kronor. Men då ska ju en andra bankvd in med 100 000. Det var eskalerade. Det var helt sjukt. Jag tror det var på 4 dagar så blev det där liksom 1,3 miljoner. Av bara att jag satt och spelade på de här vd-personernas fåfänga egentligen.
Ja.
Av att de ville vara ledare liksom. För att samtidigt som det här skedde så hade vi på min hemsida så förde vi ju statistik synligt öppet för alla. Där de kunde se vem som la vad. De här cheferna, de följer ju inte Musikhjälpen. De satt ju och uppdaterade min hemsida hela tiden för att liksom se vad de var på rankingen. Det är bizarrt, alltså hur det kan bli.
Men du kanaliserade ju den där fåfängan eller den typen av drivkraft i en riktning som var väldigt fin förstås, men ändå fantastiskt intressant.
Ja, kul beteende bara.
Ja, verkligen. Vad gör dig mest passionerad idag?
Alltså, jag tror att det är många som tittar på mig, följer mig på sociala medier, ser mitt schema, tänker så här, hur klarar han det här? Hur orkar han? Åh gud vad mycket han jobbar hela tiden. Och han tar det aldrig lugnt och han gör aldrig det där. Men sanningen är också att jag är ju fantastiskt bra på att ta det lugnt när jag vill ta det lugnt. Mm. Men att ta det lugnt för mig kan vara att vara hemma en hel dag utan att göra någonting egentligen nästan. Och mest passionerade idag är faktiskt när jag får skapa. Och det är någonting som i sig genomsyrar liksom mitt liv. Det kommer alltid vara så att när jag får sitta och måla eller rita eller vad jag nu gör för någonting så mår jag bäst.
Mm.
Och det var så jag lekte när jag var liten. Jag satt alltid på mitt rum och ritade och målade och gjorde grejer och höll på med serietidningar eller liksom rollspel eller vad det nu var för någonting. Det var liksom, jag hade alltid väldigt, väldigt mycket fantasi, väldigt vild fantasi. Älskade Tolkien, jag älskade Narnia, jag älskade liksom de här världarna som fanns, som byggdes upp där där det var ganska tydligt, det var gott och ont och hela den där biten. Och jag tror att som mest passionerad idag är jag nog när jag får göra just det.
Mm.
Gärna i... Det här är också en grej som jag har med mig från min pappa. Så, när jag växte upp så var liksom, min trygghetszon var ju det här vardagsrummet på Erstagatan. När man kom in så var det en stor soffa som min pappa hade byggt själv. Och så var det ett ritbord där satt han och ritade. Och eftersom han var arkitekt och det inte fanns någon CAD-program då på den tiden. Han hade aldrig dator, så ritade han allting för hand. Så det var alltid hand med så här smörpapper och grejer som han höll på med. Han satt där, jag satt i soffan, tittade på tv eller höll på med någonting som jag gjorde. Och han satt där och så gick han och så la han sig en stund och så låg han ner i kanske en halvtimme vilade. Så gick han upp och så satt han sig igen.
Mm.
Han satt och jobbade dygnet runt, hela tiden. Fast han satt alltid och jobbade bredvid oss. I år är min fru blir galen på mig för jag lägger alltid upp mina målargrejer på det stora matbordet hemma. Men jag älskar att sitta där, liksom, när jag har dem runt omkring mig.
Mm.
Så det är inte så att jag vill åka iväg och skapa på någon liksom spacey ö där ingen vet var jag är någonstans, utan helt själv, utan jag vill ha dem bredvid mig liksom.
Även om det är så att säga liv och rörelse och ljud och...
Jag älskar det. Mm. Att man har den liksom, den energin runt sig, det gör mig extremt passionerad idag. Mm. Såklart. Och sen på senare tid så har jag hamnat väldigt mycket i liksom, ja, men matlagning och dryck och hela den biten, för att jag tycker att det finns någonting kreativt i det där också.
Absolut.
Som jag älskar. Jag är inte duktig på att laga mat för 5 öre, men jag är intresserad och jag tycker att det är roligt. Och gärna laga med duktiga kockar, kompisar som jag känner som har liksom landat i restauranger och lära sig av dem och sådär och förstå saker. Det är otroligt fascinerande.
Och du driver en restaurang?
Och jag jobbar med ett hotell, ett delägare i ett hotell i Åre som heter Granen.
Mm.
Men jag är väldigt hands-on där när det gäller vinlistan och liksom dryck och så. Sen så jobbar jag med vår kökschef som heter Emma Dolk, som är jätteduktig. Och vi har väldigt kul tillsammans liksom, i form av så här, vad vi ska göra för saker och hur vi gör grejer där.
Mm. Mm. Och träningen, är det fortfarande en stor del av ditt liv?
Ja, det kommer det absolut vara, för att jag tror att mina föräldrar, att de inte lever idag, är ju ett skäl är ju att de inte tränade.
Mm.
Framförallt inte min mamma. Och de dog ganska unga, tycker jag. Ändå så här, 74 liksom, någonstans där. Och det har att göra med motion. Och Michaela som jag är gift med är ju, hon har ju väldigt stort behov av att göra minst en aktivitet om dagen. I form av längdåkning, skidor, löpning eller gym eller vad man nu gör för någonting. Alltså bara, eller bara gå ut och gå upp på berget liksom, eller någonting sånt. Och det där kom jag ihåg i början. Jag tänkte bara så här, okej, alltså, varenda dag skulle göras någonting. Men nu har ju det blivit en del i vårat samspel, i vårt mönster, att det är så. Det finns en väldigt intressant bok som jag läste en gång i tiden som inför att jag skulle springa New York Marathon som heter Vad jag pratar om när jag pratar om löpning, utav han japanska författaren, nu har jag glömt bort hans, Murakami tror han heter.
Mm.
Han var på tapeten för Nobelpriset i litteratur.
Mm.
Jag vet att det är många löpare som har läst den här boken och tycker att den är lite flummig sådär. För att den inte är liksom genombrytande bara löpning. Men han pratar väldigt mycket om kreativiteten i balans till löpningen. Och han springer liksom maraton eller ultramaraton. Och jag måste någonstans säga att de bästa idéerna jag har kommit på, de bästa affärsidéerna eller idéer rent karriärsmässigt eller om det är så att jag och Michaela ska göra någonting på fjället i stugorna, i stugan som vi håller på och driver eller vad, allt som har med liksom kreativitet att göra kommer under löppassen.
Mm.
Sjukt nog gör det liksom. Är det dålig stämning hemma och jag går och surar och det, vi känner att vi har en dålig energi hon och jag, då brukar hon säga så här, men gå ut och spring. Och så går ut och springer en timme senare och säger, kom hem skitglad.
Oh.
Och är hon också jätteglad när hon kommer hem. Hon kan vara ett riktigt monster innan hon får springa och sen så kommer hon hem och ser hon jättenöjd liksom. Så att det har ju också, jag har ju förstått att det är så viktigt.
Mm.
Sen behöver inte alltid vara just att det måste vara löpning. Det kan vara bara någon aktivitet av något slag, att man gör någonting. Och den där boken förändrade för mig väldigt mycket tänket liksom kring det kreativa. Att det inte alltid känns... att man kan gå omkring och vara jättevresig, och då säger man så här, men du behöver sömn, och så sover man en timme så mår man mycket bättre, fast man fattar inte själv i stundens hetta. Men det kommer till en sen lite senare, så att den är väldigt viktig, och det där tror jag på något sätt benar ut hela mitt liv väldigt mycket, hur jag vill ha det, för att passion för mig är ju balans, att ha precis som ett vin ska vara balanserat. Ett riktigt bra vin är ju, den har ju liksom bra frukt, den har bra syra, den har lagom med alkohol, den har en härlig intensitet och en balanserad parfym. Liksom. Och det är så många saker som landar i det här klassiska yin och yang-tänket. Liksom. Och där tror jag också att liksom, bara för att jag tränar så behöver jag inte äta groddar bara och bara träna och bara göra det. Jag kan leva det här livet, jag kan göra de här sakerna. Jag kan dricka vin, jag kan göra det där, jag kan göra det där, jag kan göra det där, jag kan göra det där. Så bara liksom få en... Vad är det man säger? Too much of anything can make you an addict.
Absolut. Ja. Nej, men det där ligger mycket i, tänker jag. Jag har också tänkt mycket på det med balans. Och jag tänker för min egen del att förut strävar jag nog efter balans under varje dag eller ett visst tillfälle. Men nu tänker jag, det behöver inte vara balans på kort sikt, men det behöver balans på lång sikt. Saker och ting måste väga upp varann över tid, men just idag behöver du inte göra det. Känner du igen dig i det? Eller
ja, men det där är klokt, för att om du säger så här, jag måste ha balans varje dag, då blir det ju väldigt stressigt.
Eller hur?
För då har du så här, okej, jag måste göra där, och det måste bli precis så där, för annars är det inte balans. Mm. Balansen måste du se precis på längre sikt, för att det kan vara 2-3 dagar du är inne i den där svackan och, eller den grejen, och du gör bara det. Mm. Men du vet att du kommer behöva göra det där sen, och det är det där också. Och det är också så att det kan gå en vecka utan att du tränar. Och så får du ta igen det där den veckan. För att du har någonting annat du faktiskt måste lägga din fokus på eller din tid på.
Absolut.
Och man kan bara jobba ut efter sina egna förutsättningar så att man inte går sönder. Liksom. Mm.
På tal om balans, hur funkar det att bo... Är det så att resten av familjen bor i Åre och du pendlar emellan? Eller hur
jag har delat boende, om man säger så. Mm. Så jag bor ju i Stockholm på Söder och jag bor i Åre. Så jag liksom växlar hela tiden.
Gör resten av familjen också det? Eller är du...
Nej, min äldsta son bor i Stockholm. Mm. Så att jag har ju honom där. Och så därutav, och jobbet mycket. Så att jag skulle säga att när jag är i Åre så blir det ju mera... Jag jobbar också, men jag har kanske lite mera... Träning och jobb blir mera jämställt där. Mm. Och hela familjeansvaret liksom. Så. Och vi gjorde den där... Vi bestämde oss för det där för 5 år sedan. För att jag insåg att liksom, var vi än flyttar så kommer inte hon vara lycklig. För hon har hela tiden graviterat till... Till fjällen eller till bergen.
Ja.
Och om jag har min plats på jorden på Koster så är hon verkligen sin plats på jorden i Åre, om man säger så. Och jag har ju det också, för att jag har verkligen funnit mig själv där uppe också. Och älskar Jämtland och fjällen för allt vad det är. Men min balans är ju lite det att åka, att finnas på de här olika ställena. Och få lite av de här världarna hela tiden. Så ser det ut. Och... sen kan jag ju så här, ja, det kan ju vara jobbigt att resa mycket, det är mycket nattåg höga upp och ner hela tiden, och jag har blivit bättre på att packa upp väskan när jag kommer hem.
Mm.
För att det ska kännas som att jag är hemma, även om jag bara är hemma en vecka.
Ja.
För att samtidigt så har jag har ju levt i 20 år på turné av att komma in i ett hotellrum, smälla upp en väska. Mm. Och sen så packar jag aldrig ur den. Jag skulle aldrig hänga in en tröja i en galge. Jag har aldrig hängt in en galge på ett hotell någonsin.
Nej.
Och sen så ska man liksom vidare nästa dag. Så man håller på sådär hela tiden. Men så det är inget konstigt för mig att fladdra runt liksom. Samtidigt så... Covid blev lite annorlunda. För att då blev det lite mer att jag stannade kanske på ett ställe mycket längre. på ett sätt så var det kanske nyttigt också.
Mm.
Att få prova på och känna på den saken. Och helt ärligt så förstärker det också den här idén som jag hade om i början när vi började prata här. Så sa jag att jag aldrig liksom haft den här behovet av bekräftelsen av att stå framför en spegel och imitera Beatles eller liksom drömmen om artist. Så att jag har känt det nu under det här året. Jag har absolut skapat massa musik och sådär, men jag har inte haft den här, inte så att jag håller på att gå under för att jag inte står på en scen och folk jublar, utan det har varit helt okej faktiskt. Ganska skönt.
Ja. Ja.
Och jag är en sån här artist som tycker att det är skönare att gå av scenen än att gå på scenen. Och det står jag för.
Mm.
Alltså, att jag, och jag är så fruktansvärt jävla nervös varje gång jag ska gå på scen.
Mm.
Och det har alltid varit.
Mm.
Och det är när jag föreläser också. Men det är samtidigt någonting som jag tror gör att man också är i, liksom, i kontakt med det man håller på med.
Verkligen.
Och så att gå av scenen, det är lite som att liksom... att komma hem efter ett jobbigt träningspass.
Mm.
Du vet den där, vad heter det? Belöningssystemet som kickar in i hjärnan.
Absolut.
Så sen om det liksom är att man bara får sätta sin soffa och ta det lugnt eller vad man nu gör för någonting. Men det, den har jag verkligen. Och jag tror att det är intressant nu med det här året som har varit. För att det har varit mycket utmaningar och svårigheter för alla. Men... det har också varit förändringar för folk.
Mm.
Och allt behöver faktiskt inte vara till det negativa.
Nej.
Och det kan också ha varit så här att på ett filosofiskt plan så kan det kännas som att jorden har tagit en paus. Och vi själva behöver kanske se över hur vi lever och tänker. Och, jag är inte alls lika benägen att resa längre. Och jag var inte det innan heller egentligen. Men jag är inte alls på det sättet nu. Sådär.
Men... Det är en bra reflektion som kan vara en bro in och börja knyta upp säcken så att säga. Och det kanske är så att du har tankar från det senaste året som kommer att spela nästa fråga. För jag tänkte fråga, liksom, har du någon vision framåt? Vad tror du är om, säg, 5-10 år? Eller vad skulle du vilja vara?
Jag har tagit... en sak som jag har som nästan som en tvångstanke som jag har haft med mig sedan jag var liten, det var ju att jag provade ju på så himla mycket grejer hela tiden när man var liten. Man provar på fotboll och så vill man bli fotbollsstjärna första veckan och andra veckan så vill man bli proffs och sen tredje veckan så var det tråkigt och då började man med handboll och så vill man bli handbollsstjärna och sen så höll man på så där så man bara testade och så jag startade mycket som jag inte fullföljde. Och idag så har jag nästan en besatthet av att fullfölja grejer som jag drar igång. Sen kanske jag inte alltid kan förvalta allting under tiden. Men för att försöka göra det på det sättet så... jag vet att jag startade en ny vinimport med en kollega till mig som heter Gabriel. Som heter Budbreak, där vinimporten. Den vet jag att jag vill. Den vill jag ta någonstans och göra riktigt bra. Det är en sak. Nästa grej är att jag vet att jag... min dröm är att självklart fortsätta musik och göra den saken. Men att jag vill verkligen fördjupa min måleri och komma långt med det. Och komma långt med det behöver inte betyda att massa bekräftelse eller uppmärksamhet. Utan mera bara göra det ordentligt och känna att jag är duktig på det.
Mm.
Så det känner jag jättemycket drivkraft och... passion i, och att inte avsluta det, att verkligen löpa linan ut där och löpa linan ut där.
Mm.
Sen har de här andra sakerna absolut, men fullfölja saker som jag påbörjar är jätteviktigt. Och jag tror alltid att jag kommer skriva musik och göra musik, men på mitt sätt, och jag har liksom förlikat mig med tanken av att jag har blivit äldre och att jag inte behöver bevisa någonting, behöver inte leva upp till någonting, jag behöver inte, kort kan man bara säga, musikbranschen jobbar ju väldigt mycket med jämlikhet, men också en annan sak är att det har ju funnits en väldigt stor åldersfixering, och ju äldre du blir, ju mer märkbart blir det ju såklart.
Yep.
Att du märker att det är så och det har jag förlikat mig med, att jag blir äldre, och jag har absolut inte någon åldersnoja, utan jag ser det snarare fram emot det.
Mm. Så låt oss säga att du står där om 5-10 år och så tittar du på oss nu, eller på dig nu där du är i livet. Vad skulle du skicka med för budskap till dig själv? Från ditt framtida jag till det nuvarande jaget.
Förmodligen att satsa på de sakerna som jag nu har dragit igång. Mm. Att jag ska göra det. Jag vet inte. Det kan nästan låta lite självgott att säga det. Men jag tror att den här liksom klokheten man får när man blir lite äldre. Speciellt när man kommer över 40-strecket. Mm. Den är ganska intressant. Mm. För den... Man coolar ner sig väldigt mycket.
Mm.
Inte att man blir liksom... pösmunk och liksom loj till livet. Absolut inte. Men man blir väldigt mycket mer så här tranquilo bara till allting.
Mm.
Och att inte liksom brusa upp i onödan eller även försöka, vad är det han säger, Bruce Lee? Att man ska vara som vatten. Du vet, man ska glida med liksom. Men sen vatten kan också bli stenhårt när det behövs.
Just det.
Och det kan, samtidigt så kan det vara alla former, och fångar du in det så häller du upp vatten, så har du vatten så här. Mm. Så är det liksom fast, men samtidigt så skulle du hälla ut det så åker du ut över hela bordet. Så det är liksom, det finns en skön energi i det där, tycker jag.
Och det finns ju i vatten, jag tänker vatten som vandrar, så finns det ju en adaptabilitet, det anpassar sig efter
vatten. Apropå stigfinnare, så är det ju verkligen någonting, alltså häller du vatten så kommer den ju alltid hitta sin väg framåt.
Exakt. Och det tar ju alltid, det följer ju alltid så att säga den lättaste vägen att vandra.
Absolut.
Ja, vilken fin liknelse. Ja. Och kanske avsluta med. Ja. Något så här innan vi avslutar, som jag tänker, temat är ju stigfinnare, och det jag brukar säga under titeln är ju det här med, som du varit inne på, liksom, att leva inifrån och ut. Är det något medskick som du vill göra? Bara något att tänka på som de som liksom, kanske ännu mer medvetet vill hitta sin egen väg i livet, göra skillnad utifrån den man är?
Jag rappade ju väldigt mycket om det ett tag, så mycket så att min kompis Sleepy, eller Patrik som han heter, som är liksom mitt filter, så brukar jag vara så här, han är så sanningssägare. Mm. Han säger till mig så här, men det där har du pratat för mycket om, nu får du fan skriva något nytt liksom. Du vet, så. Det kan vara, det är inte alla som gör det.
Nej, nej.
Men jag pratade väldigt mycket ett tag om ekorrhjulet, att det är liksom ganska farligt att hamna i.
Mm.
Och tiden går ju väldigt fort liksom, det bara spinner. Och jag kan tänka mig om man har, speciellt om man är en så här karriärist i något jobb och så, ja, man bara spinner på. Alltså, är det verkligen det handlar om? Och jag tror att jag blir imponerad som människa. Men lite som ni har gjort här. Flyttar ut och ändrar om och hittar något annat. Sen behöver inte allting landa i just att man ska ha en gård på landet. Eller liksom så. Eller, men att bryta mönster kan vara ganska vettigt.
Mm. Och jag tänker man kan göra det både i det stora och det lilla.
Ja, men jag tror att det handlar om att våga vara lite riskbenägen också.
Mm.
Men när man väl tar en risk, liksom går in i en värld, då måste man också inse att man måste vara maratonlöpare.
Mm.
Man måste vara en långdistansare. Det är många som hoppar in i en värld och sen så kör man det kanske lite för kort innan det verkligen lossnar, vad det nu betyder.
Ja.
Och då pratar jag inte om ekonomi eller någonting sånt. Eller innan man liksom benar ut vad det här faktiskt ska bli för någonting. Men jag tror att vara konsekvent är också en grej.
Mm.
Det har jag alltid tänkt på när karriären har sviktat. Att okej, det funkar inte nu. Ingen vill ha min musik. Ingen vill se mig spela live. Men jag vet att jag gör bra grejer.
Mm.
Jag fortsätter. Mm. Jag fortsätter och jag fortsätter och jag fortsätter. För en dag så kommer de fatta det.
Mm.
Och mycket riktigt så är det så. Efter ett tag, det är ungefär som du bankar på en dörr. Till slut kommer den där dörren braka ner liksom. Mm. Då kommer du tvungen att öppna till slut.
Absolut. Jag tänker precis så. Att så länge man gör bra saker man tror på. Så jag tror också det. Det är ju samma med den här podden. Vi är precis i början på starten av podden. Och jag är helt novis i den här rollen.
Mm.
Men jag tänker att det vore kul om det här får spridning. För att nå ut med samtalen, nå ut med budskap. Men det får ta den tid det tar. Liksom. Mm. Så länge jag känner att jag utvecklas och kan, jag hoppas att du tycker om det här samtalet.
Mm, absolut.
Så kommer det bli bra. Liksom. Och det är ingen stress i det. Det får ta den tid det tar. Ja. Men du, grymt kul. Alltså, kul att träffas. Och stort tack för att du kom hit. Om man vill följa dig med det du gör, hur gör man det bäst?
Instagram.
Mm.
Inte så mycket Twitter och inte så mycket Facebook. Mest Instagram.
Mm.
Petter Alexis heter jag där. Snabbla Petter Alexis. Och där pratar jag om allt möjligt som håller på med.
Mm. Grymt. Då rundar vi av.
Tack så mycket. Ja,
tack Peter.